välkommen till ett nytt avsnitt av Film Voices. Idag har vi med oss Lars Rambe som är vd för HOI Publishing. Välkommen Lars.
Tack så mycket.
För de som inte vet vem du är, kan du berätta lite kort om dig själv?
Ja, jag heter Lars Rambe. Jag har en bakgrund som affärsjurist, advokat. Men har också haft ett stort skrivintresse genom livet. Vilket resulterade i att jag tog tag i min författardröm för ungefär 15 år sedan. Jag skrev en deckare som heter Spåren på bryggan. Och innan Emily Käpp rörde runt i grytan så var jag nog Sveriges mest framgångsrika egenutgivare. Den boken har sålt någonstans 250-300 000 exemplar. Och var faktiskt uppe på italienska topplistan. Gick bra i Sverige också då. Okay. Så det var där min resa började kan man säga. När vi ska prata hoj sen då. Så det är... Men jag annars, jag är 55, jag bor i Nacka, har en bakgrund som friidrottare och ja, tycker mycket om natur och kultur förstås. Då. Mm. Så att,
ja. Ja, men det sammanhänger ju lite med det du gör idag.
Verkligen.
Och precis, du är vd för HOI idag. Berätta gärna lite om HOI Publishing.
Ja, vi är då ett förlag, en förlagsgrupp som blev noterad på NGM i juli 2022. Så vi börjar närma oss tvåårsdagen här. Jag startade verksamheten tillsammans med en kille som heter Sölve Dahlgren 2010. Och ja, vi har helt enkelt utvecklat vår egen affärsmodell, vår egen take på förlagsverksamhet sen dess. Så vi är vad som idag kallas för ett hybridförlag, vilket betyder att vi erbjuder författarna investeringsvillkor. Så vi antar böcker baserat på, ja, precis som alla traditionella förlag, på då både kommersiell och litterär kvalitet. Men om man får ett erbjudande från oss innebär det att man också investerar i utgivningen och i gengäld har mycket mer att säga till om. Så både vad gäller själva bokproduktionen men också marknadsföringen. Och självklart också betydligt högre andel av resultatet när det går bra.
Mm. Och ni är väldigt unika på börsen.
Ja, det skulle jag säga.
Och unika generellt.
Jag vet att det fanns ett förlag som heter Masolit som var på börsen någon gång 2015 kanske. Eller så, men de blev ju uppköpta av Storytel som därmed fick en börsplats. Och sen dess, vad jag vet, så finns det inget annat fristående förlag på den svenska börsen. Jag tror faktiskt inte i något av de nordiska länderna heller.
Mm. Ja, men det är ju ännu mer intressant att prata om då, tycker jag. Personligen. Mm. men hur skulle du säga att din bakgrund som bolagsjurist och advokat och ja, men, som du säger, en framgångsrik deckarförfattare har påverkat ditt sätt att utveckla HOI?
Ja, det är klart att det här ligger väldigt nära min själ. Jag gjorde ett karriärskifte. Jag har fortfarande lite uppdrag som affärsjurist och sådär. Men man kan säga att HOI är en väldigt avtalsdriven verksamhet. Det var väldigt viktigt för mig från början att vi skulle ha tydliga villkor, ett tydligt upplägg. Och jag har jobbat väldigt mycket med våra system, så att säga. Så att självklart min erfarenhet som författare, liksom min erfarenhet som affärsjurist, har ju till stor del präglat var vi är idag och varför jag fortfarande verkligen brinner för den här verksamheten.
Mm. Jag tänker att vi börjar lite med att blicka tillbaks på HOI och er resa som ni har gjort. Men en intressant sak att veta, det är om du har haft någon sorts utmaning, någon minnesvärd utmaning som du vill dela med dig.
Ja, jag skulle säga då att en sak som har varit en utmaning, det är att vi redan från början började bygga verksamhet på flera orter. Det här är ju då en utpräglad frilansverksamhet och det är också en verksamhet som riktar sig till författare oavsett var i, till att börja med, Sverige de bor. Så att vi har ju på det sättet jobbat digitalt hela tiden. Men det var så att när vi startade det här förlaget, då var jag i Kenya. Och jag jobbade tillsammans med en dam som heter Ann Ljungberg som var långtidsseglare och satt på en segelbåt i Medelhavet. Och sen var det då Sölve som satt hemma i Helsingborg. Så att när vi startade förlaget då blev det ju liksom då Helsingborg ganska naturligt. Och Sölve var också vd för bolaget de första åren, även om vi i realiteten körde i tandem, jag som arbetande styrelseordförande. Mm. Men i alla fall ganska snart blev det ju då så att jag började sätta upp en viss verksamhet i Stockholm och verksamheten i Skåne var både Helsingborg och i Malmö då från början. Så att vi har fått jobba rätt mycket med det här att skapa ett tight team trots att man inte befinner sig på samma ort geografiskt. Så det var en stor utmaning som vi jobbar med länge men som jag tycker har blivit riktigt bra då. Annars får jag ju säga att just den här resan till börsen 2022 var ju en helt ny erfarenhet för mig. Där jag också fick dra ett rätt tungt lass, vågar jag säga. Det var liksom jag fick, som fick se till att det här fungerade. Så att det var både roligt men verkligen utmanande också.
Du är absolut en process man inte riktigt räknar med till så att man sitter i den.
Nej, eller hur?
Ja, nej men okej. Okay. Och om vi blickar lite här på er senaste omsättning. Ni hade ju en omsättning på 15,7 miljoner här under 2023. Vilka faktorer tror du bidrog mest till den här utvecklingen och tillväxten på, i det här fallet, 43% jämfört med föregående år?
Ja, men det är väldigt tydligt förvärvet av Superlux APS. Bakgrunden var att redan 2016 eller så hade vi en tydlig idé och plan om att, och det var när jag blev vd helt enkelt, jag kände att vi borde kunna göra någonting utanför Sverige också. Så då startade vi med hjälp av en samarbetspartner ett mycket litet danskt förlag som heter Høje Forlag. Och så har vi kämpat de här åren egentligen för att både lära oss den danska marknaden och att börja testa Høje-modellen även på danska författare. Men inte riktigt kommit vidare. Men då förra året då, så också i kraft av att vara ett noterat bolag, så lyckades vi då förvärva det här förlaget Superlux. Och det har ju då gjort att vi växte i storlek och att vi också fick helt andra möjligheter. Så det är definitivt den absolut starkaste anledningen till att vi växer. Och det här är förstås skönt också som börs-vd att jag kan ju se med det förvärvet, liksom då det här nu senaste Exum Garay, att vi har en grundtillväxt som är kraftig i verksamheten. Och just den här förvärvsstrategin är väldigt viktig, och det är ju lätt att prata om, men man ska också genomföra. Så att på det sättet så är det ju känns otroligt fint att vi gjorde det förvärvet förra året.
Mm. Ja, men ni har ju en strategi för att förvärva bolag. Kan du berätta lite mer om den strategin? Är det att ni vill förvärva bolag internationellt utanför Sverige, eller är det i Sverige, och vilka typ av synergier letar ni efter?
Ja, vi har sagt att vi fokuserar helt och hållet på förlag, även om man skulle kunna tänka sig, ska vi säga, supporterande verksamheter som till exempel ett audioproduktionsbolag eller en distributör eller någonting sånt där. Men fokus är på förlag, och vi ser ju då väldigt tydligt att det finns ett starkt konsolideringsbehov i, till att börja med, svensk förlagsbransch, men jag misstänker att det ser likadant ut i grannländerna. Det finns många små aktörer som har svårt att få ihop ekonomin, och man kanske inte har startat förlaget i första hand för att man älskar administration och juridik och sådana saker, utan för att man faktiskt vill ge ut böcker. Och med en större storlek så följer också att man kan få en professionellare och därmed också kostnadseffektivare hantering av verksamheten. Så det är vårt fokus. Och då har vi sagt att det långa målet är att vi ska bli ett internationellt stort förlag. Och första ribban där är egentligen att kunna säga att vi är på riktigt ett nordiskt förlag. Nu är vi ett svensk-danskt förlag, men vi tittar också på Finland och Norge. Och går vi in i dem, eller inte om, utan när vi går in i de länderna, så kommer vi med största sannolikhet göra det just genom ett värv. För det är någonting vi lärde oss i den här danska resan, är att det är väldigt svårt att bygga, så att säga, anställa en person och skaffa ett kontor och tro att man ska bygga en verksamhet, utan det är betydligt bättre. Särskilt i, ska säga, en kulturbransch som också kan vara lite konservativ. Man behöver snabbt komma in och förstå hur allting fungerar och hitta rätt människor att arbeta med. Så att det är både en strategi i Sverige och en strategi i Norden som så småningom, hoppas jag, ska ta oss till Tyskland också.
Men hur enkelt är det att implementera den här Høje-modellen? Hur enkelt var det att implementera den i Danmark i det här fallet?
Jag skulle säga att det är för tidigt att säga. Vi har börjat, och jag tycker att det ser lovande ut. Men det finns ju naturligtvis nationella skillnader när det gäller förlagsbranschen och författarnas villkor. Så, men alla de här åren i Sverige har ju verkligen lärt oss hur man gör det här, och vi har byggt ett väldigt starkt nätverk av författare, och vi märker att inte minst de danska författarna är väldigt sugna på att träffa sina svenska kollegor. Bokmässan i Göteborg drar och så här, och vi tittar ju också just på de här korsförsäljningsmöjligheterna som är väldigt spännande med hela upplägget, att ja, du är dansk författare, men du vill ju förstås gärna komma ut utanför Danmark också. Och då kan vi ge den möjligheten till att börja med Sverige och så småningom kanske också i andra länder. Och vice versa då förstås. Vilket gör att vi kan erbjuda våra författare mer och därmed höja omsättningen på samma författare i ett fint samarbete. Ja.
Du nämnde ju det lite här nu, men ni förvärvade ju nyligen Ekström och Garay. Kan du berätta lite mer om det förvärvet?
Ja, det är jättespännande. Och det var Melker Garay då som är kan jag säga, ja, huvudägare som helt enkelt ringde mig före jul och sa, frågade om vi ville köpa dem. Det kom lite oväntat, men det var ju också ett kvitto i sig på att den här förvärvsstrategin fungerar och att det spelar roll att man är ett noterat bolag. Ekström Garay är också ett hybridförlag och har en väldigt bred utgivning. Och när vi tittade närmare på det så såg vi att vi kompletterar varandra väldigt väl, skulle jag vilja säga. Mm. Så vi får ju en helt annan storlek. Det här är ju, alltså jag kan säga att när vi har pratat om den här förvärvsstrategin så har vi sagt att det är rimligt att tro att vi kan förvärva verksamheter som är kanske upp till 75% av vår egen storlek om man tittar till framförallt omsättning. Mm. Men i det här fallet så förvärvar ju då ett bolag som är lika stora som oss själva nästan.
Ja.
Men på bra villkor och med rätt förutsättningar som jag bedömer det då. Så det är väldigt spännande, och det kan jag säga att de senaste par månaderna har handlat väldigt mycket om integrationen och att förstå hur allting fungerar för att det ska gå maximalt bra framåt.
Ja, spännande. Och vi ska prata lite mer om den strategin och just förvärv. Men kan du berätta om någon bok som Hoj har publicerat som du är kanske mest stolt över och som du vill dela med dig av? Och
ja, det är jättesvårt kan jag säga. För vi har alltså gett ut nu, jag tror det är långt över 1000 titlar på de här åren. Det är ju lite av idén här med att det är en volymidé. Det är med på det här sättet som vi arbetar där författarna också är med och investerar, så behöver vi inte ha lika stor kassa, och därmed kan vi också ge ut många, många fler titlar. Och därmed blir det också lite svårare att välja. Men jag har tänkt på saken, och jag kan väl säga så här, jag är lite extra stolt över ett par av de barnbokserier som vi har gett ut. Vi har en författarinna som heter Annika Billberg som är otroligt duktig. Hon har gett ut ett par serier hos oss. Och hon har en ungdomsdeckarserie som heter Mysterierna i Sörbodarna. Och den är riktigt, riktigt bra tycker jag. Så det jag ser fram emot nästa del hela tiden. Vi har också Ulla Nissen som har då Hilma-böckerna som är om en, handlar om en modig ridtjej och liksom hela livet på ridskolan och med hästarna och sådär, som också är fint illustrerad och välskrivet då. Sen när jag själv gillar science fiction och fantasy, särskilt om det är riktigt trovärdigt, så har det varit ett rent nöje att få ge ut då den här Peter Hertz-trilogin där den tredje avslutande delen kom nu bara för någon månad sedan, som Orest Lastov har skrivit. Orest Lastov är, ja, han är ju faktiskt börskoppling till ett Iconovo, ett bolag som finns på börsen, och han är grundare och fysiker då. Men han skriver också fantastiskt väl, och han har skapat så att säga ett alternativt universum som vi kan känna igen oss i. Men det finns lite Matrix där och ungefär tänk om världen var ett dataspel, men på ett extremt realistiskt sätt. Så den tycker jag mycket om. Sen måste jag ju nämna förstås då Omgiven av idioter. Det är vår mega succé. Ja. Alltså det är en av Sveriges mest sålda fackböcker någonsin, och den har ju uppmärksammats jättemycket, och Thomas Eriksson har gjort en stor succé med hela sin serie då. Men allting började på Hoj, så det är jättekul.
Jag tänker att vi pratar lite igen här om förvärv. Du får gärna berätta, kommer förvärv fortsätta att vara aktuellt här nu i er verksamhet? Du pratar om att ni vill förvärva bolag som omfattar kanske 75% ungefär av er omsättning. Kommer den här strategin att fortsätta här nu framåt? Och hur jobbar ni med det aktivt? Är det någon som screenar bolag åt er, eller får ni in lite så som i det här fallet med Ekström och Garay?
Ja, kan säga, första svaret är ju att ja, definitivt. Alltså det här, vi är helt inställda på det här, och det tar en hel del energi och kraft, och man bygger upp en speciell typ av kompetens när man tittar på och genomför förvärv. Så det måste vi också ta tillvara på bästa sätt. Så att vi diskuterar mycket just så här onboarding och hur det ska fungera, och genom de förvärven vi har gjort hittills så har vi lärt oss en hel del om vad man ska tänka på och vad som är viktigt. Så det pågår en löpande screening, men än så länge då, de här, det är tre av dem man räknar in, det lilla förvärvet vi gjorde i början av 2022 innan vi noterades då av Tallbergs förlag. Så i samtliga fall har säljarna kommit till oss. Så även om vi förstås inte kan räkna med det för all framtid, så visar det att det här är intressant. Och det är väl så här att när man ser ett sånt här konsolideringsbehov, så betyder det också att det är många av de här förlagen som kommer komma till oss därför att de faktiskt har något slags problem eller någonting som inte riktigt funkar hos dem. Och då måste vi bedöma, kan vi göra den rätta skillnaden? Vi kommer ju inte köpa liksom förlustverksamheter bara för att det är ett förlag. Men de behöver inte vara jättelönsamma eller ens lönsamma så, ifall vi ser att det hjälper oss. Alltså att det bygger det här större och starkare förlaget som blir bra för alla. Så jag skulle säga att vi jobbar på alla plan med det här. Vi både håller örat mot marken, ser vad som händer, vilka förlag som stiger fram inom olika genrer och områden. Vad som händer på hybridförlagsmarknaden. Och eftersom vi konkret vill gå in i Finland och Norge, så tittar vi och vad kan det finnas för förlag som skulle vara intressant att komma in i familjen helt enkelt.
Men det var alltså likadant med Superlux i det här fallet, att det var de som tog kontakt med er?
Det stämmer, ja. Precis. Ja,
okay. Men det verkar ju vara ett fungerande koncept.
Jag tror att det finns många, eller jag inte tror, jag är helt säker på att det finns många möjligheter framöver. Det här målet att vara ett bolag som omsätter en 200 miljoner eller så redan om 5 år, det låter ju väldigt dramatiskt, men det är precis som du var inne på där, att det handlar ju helt enkelt om att desto större vi blir, desto större aktörer kan vi tittar på. Och självklart är det också så att det är mer krävande av organisationen att förvärva ett större förlag. Men det får vi verkligen känna på nu med Ekström Garay. Och klarar vi det väl, som jag verkligen hoppas och tror, så finns det alla förutsättningar att vi kan göra det här igen på nästa nivå och sen på nästa nivå igen.
Mm. Ja, ni genomför en företrädesemission just nu.
Precis.
Teckningsperioden är nu mellan 10 april till 19 april. Berätta gärna vad ni planerar att göra med de pengarna.
Mycket handlar förstås om integrationen med, som jag sa då, med Ekström Garay. Att kunna både utvärdera och genomföra rätt aktiviteter för att hitta synergier. Men också att hitta nya möjligheter till intäkter. Att våga göra så att säga, mindre satsningar, men flera stycken, för att maximera vårt erbjudande. Alltså hitta nya erbjudanden och förbättrade erbjudanden till författarna. Eftersom vår verksamhet är så otroligt kopplad och beroende av att författarna gillar att jobba med oss.
Mm. Och ni genomför en emission om 7,1 miljoner.
Det stämmer.
Vad skulle det innebära om ni inte får in de pengarna?
Ja, det beror på vilken nivå. I den här marknaden så har ju inte vi räknat riktigt med att få det fulltecknat. Men jag hoppas verkligen att det blir så ändå. Mm. Men vi har väl över 30% garanterat redan. Och jag skulle säga att oavsett utfall då, utifrån det vi vet, så kommer det bli en väldigt fin förstärkning av kassan. Men det underlättar självklart om vi får ett par extra miljoner där som ger oss ännu mer utrymme att arbeta med. Målet är förstås att genom den här emissionen, eller kanske möjligtvis efter en ytterligare, vara ett läge där vi egentligen inte behöver några ytterligare kapitaltillskott i verksamheten som sådan. Däremot förstås, när man gör förvärv, så beror det på vilka villkor som förvärven kräver då. Hittills har vi förvärvat nästan enbart med betalning i HOJ-aktier. Just Ekström Garay här var det då en kontantköpeskilling på 500 000. Och sen kommer ytterligare 500 000 i en tilläggsköpeskilling, men först tidigast 2027. Men det kan ju också ha den här friheten, alltså att när vi tittar på ytterligare förvärv, så kan det vara att när det är mindre förvärv skulle man kanske hellre vilja betala kontant helt enkelt. Alltså, särskilt när kursen har varit så otroligt låg då. Mm. Så att, och det vi har lyckats med där, det är ju att få säljarna att förstå värdet i verksamheten och därför också acceptera en högre värdering på HOJ än vad börsen för tillfället värderar HOJ till.
Mm. Ja, men absolut, det är ett bra tecken att man kan få köpa upp ett bolag via ens egna aktier. Men hur ser du på utspädningen då? Att aktieägare blir utspädda samtidigt som du får ju in en fin verksamhet och du tillförs ju värde i bolaget. Men hur ser du på den aspekten?
Ja, det är ju en balansgång då, självklart. Och jag har ju sagt för egen del, som jag är ju största ägare, att jag, så länge det inte påverkar kontrollen över bolaget, i så fall så måste det ju vara otroligt bra affär som gör att man vill till och med ta det steget, så känns inte det som det är så farligt att bli utspädd. Jag vill ju också att fler ska bli engagerade. Alltså vi vill gärna ha fler aktieägare och gärna flera större aktieägare. Jag skulle enbart bra för att bygga den här starka, långsiktiga grunden som ett sånt här bolag mår bra av.
Och för investerare som kanske är sugna på att teckna och kikat lite på aktien och på caset, vad skulle du säga är det som är mest intressant i HOI just nu?
Jag tycker att den utveckling vi har nu med Kunskapshuset förlag, som är då vårt fackboksimprint, alltså där vi ger ut våra fackböcker, den har jättestor potential. Där finns också möjligheten att gå in på läromedelssidan. Vi har en expert på cancerbehandling som har gett ut en bok som heter Strålbehandling hos oss, med då en kurslitteratur för läkare och sjuksköterskor, och där vi kommer med en uppföljare som heter Cytostatika. Och jag märker att det finns ett intresse mer och mer hos akademiker och andra då som har möjlighet att, helt enkelt läromedelsförfattare, att få lite mer kontroll över sina böcker och bättre villkor. Så där tror jag finns en jättepotential för oss att utveckla. Och sen så tycker jag att det är väldigt spännande också med den här uppdragsutgivningen som Ekström Garay har fört in i boet, där de då nu får ge ut, eller har fått producera årsboken för Kulturen i Lund och även en antologi från Skånska Akademin. Så där tror jag också det finns väldigt mycket vi kan utveckla på den sidan.
Ja, spännande. Och om vi ska prata andra sidan, liksom, vilken utmaning har ni just nu, eller vad är det som är minst spännande?
Jag vet inte om det finns något som är minst spännande, men det är ju klart att det blir ju mycket integrationsfrågor. Alltså det är viktigt att få ihop systemen på bästa sätt. Jag är väldigt stolt och nöjd med de digitala system som vi har byggt hittills, men den har också varit för vår verksamhet. Så vi måste ha gemensamma digitala system också för Ekström Garay-delen, och jag skulle även vilja att det inkluderar den danska verksamheten. Och apropå det här att vara rustad för kommande förvärv, alltså onboarding är otroligt viktigt, och att just då ha rätt system att och det är väl inte jättekul egentligen så här att hålla på och utveckla en ekonomifunktion, tycker kanske inte jag, men det är viktigt, det är otroligt viktigt för att allting ska fungera på bästa sätt.
Och du var inne lite här och nämnde det, men du är både vd och storägare i bolaget. Hur skulle du säga att du balanserar dina investeringar och dina strategiska beslut för att säkerställa bolagets och aktieägarnas framförallt det bästa?
Ja, jag investerar kontinuerligt i aktien efter förmåga, och eftersom jag tror så mycket på verksamheten och långsiktigt. Så det är... Det är ju så jag kan visa min stora tilltro, så att säga, hela tiden. Så försöker jag ha en bra dialog med andra stora ägare kring läget. Och sen är det förstås att vi behöver fler intresserade ägare på alla nivåer. Inte bara de som satsar hundratusentals eller miljontals kronor, utan satsar mindre men ändå följer bolaget med intresse. Så att just den här kommunikationen med aktieägarna och marknaden tycker jag är otroligt viktigt. Så det försöker jag lägga mycket, mycket tid på.
Och om vi tittar lite på marknaden då. Hur skulle du säga att den nuvarande konkurrenssituationen ser ut på, vi kan ju prata om den svenska förlagsmarknaden i det här fallet, men kanske även den danska?
Ja, vi har ett ganska unikt läge som hybridförlag med ett starkt varumärke inom det området, och där vi kanske inte upplever att vi har några större konkurrenter i Sverige. Det finns ju Bouquet Vulkan som är ett stort bolag, men som arbetar kanske framförallt med mer vad jag skulle kalla för egenutgivartjänster, även om de också har hybridförlaget Lava i sin grupp. Annars skulle jag säga att vi konkurrerar nog framförallt med medelstora och stora traditionella förlag. Och då givetvis om uppmärksamhet för böcker, men också i vilket förlag en författare väljer. Och en del kanske helt enkelt vill ha traditionella villkor, och då är ju inte vi ett alternativ. Men jag tror allt fler inser att egentligen i slutändan så handlar det om de totala villkoren och vilka förutsättningar man får som författare. Så det är ju hela tiden vår både utmaning och det roliga med det här är att nå ut till författarna. Så det är vi fokuserar på. Som jag sa tidigare också, så bra erbjudanden. Bra erbjudanden innebär ju också att vi kommer att ta marknadsandelar. Det är bara så. Ja.
Hur skulle du säga att HOI arbetar med att främja och stödja hållbarhet just inom förlagsbranschen?
Ja, vi skulle definitivt kunna bli mer aktiva där, men vi har deltagit i ett projekt som Svenska Förläggarföreningen har satt upp. Vi följer noga med utveckling kring ursprungsmärkning av så pappersprodukter och så, eftersom vi trycker väldigt mycket böcker. Mm. Så det är... Och egentligen kan man inte göra någonting i företagande utan att hela tiden tänka hållbarhet. Mm. Så att jag ska säga att vi är definitivt inte bäst i klassen, men vi är väldigt medvetna om frågorna och vi arbetar på dem meddelöpande.
Ja, men med det sagt då, varför skulle du säga, om vi bara sammanfattar det här, varför skulle du säga att HOI har förutsättningar att lyckas långsiktigt?
Ja, alltså jag ska säga att det är en väldigt robust affärsmodell i grunden, där vi redan från början tänkte hur delar vi risk på ett annat sätt så att det är bra för författarna men samtidigt ger en trygghet i förlagsmodellen. Och genom att författarna investerar i sina utgivningar så kan vi då sagt ge ut många fler titlar med låg risk för förlaget i den enskilda utgivningen. Och det betyder att rent ekonomiskt så är den största utmaningen med den här verksamheten, det är att ha råd med overhead, system och så. Och det är självklart att som noterat bolag får vi en massa nya möjligheter, men då ökar också kraven och då ökar också overheaden. Så att jag skulle säga genom förvärv, genom framgångsrik verksamhet så ska vi nå en omsättning där vi vet att vi har råd med vår overhead. Och det fina är ju att då ökar inte sen overheaden något nämnvärt när verksamheten växer. Och därmed får man bättre marginaler på varje utgivning. Det vill säga låg risk i affärsmodellen med en stor uppsida i form av en stor volym. Så vi tjänar inte lika mycket pengar på en bästsäljare som ett traditionellt förlag skulle göra. Men vi tar inte heller alls samma risk i varje utgivning. Och jag ska också säga att i den här digitala världen vi lever i, där då alltså digitala böcker, e-böcker, audioböcker blir viktigare, så är det otroligt viktigt att ha en stor katalog. Och att i en traditionell förlagsmodell bygga en stor katalog är väldigt kostsamt. Men i vår modell så är det inte kostsamt. Mm. Utan vi kan snabbt växa antalet titlar i katalogen. Mm. Sen är det självklart också att hitta de bästa titlarna. Och det är ungefär lika svårt för alla förlag. Men med duktiga medarbetare, med en konsekvent affärsmodell där man hela tiden arbetar med att kvalitetssäkra det man ger ut, så jag är helt övertygad om att vi hela tiden ökar värdet som sitter i vår stora katalog. Och då har vi också även möjligheter som jag säger idag då börsen värderar exakt till 0 kronor. Det är ju den här möjligheten att sälja rättigheter utomlands. Alltså vi har en förlagsagentur. Vi har ett samarbete med Skriv 46 som då arbetar med att ta böcker till film och tv. Vi kom ju med en nyhet där nu rätt nyligen där en bok som kom ut på HOI 2016, ett halvt år, ett helt liv av Magnus Ernström, nu blir en stor internationell tv-serie. Det ger möjligheter för oss att sälja bokrättigheter över hela världen. Och självklart, man vet aldrig när sådana saker händer eller hur ofta de händer, men att de händer, det vet vi. Och med en stor och kvalitativ katalog så tror jag att det kommer hända allt oftare.